Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Della Sport!
Så, pa. Upp, upp.
Nej, jag klipper inte.
Du lyssnar så, på
så, bra. Så. Välkomna till Della Mond. Idag är det fredag och det är såklart Della Sport då. Med mig, Jonathan Fackrup Unge, här i Malmö. Och jag talar med dig, K. Svensson, i Stockholm.
Ja, det stämmer. Detta är ju nästa Della Sport kommer ju vara live. Har du tänkt på det? Nej. Nästa gång man hör Della Sport så är det första eller andra akten av Della Grand.
Just det, det bör vara andra akten. Eftersom, det spelar ingen roll.
Men vi skulle, nej, egentligen spelar det ingen roll, men nej. Det kan bli andra akten. Ja. Det har vi inte bestämt.
Men
det slog mig nu att det är så himla snart.
Ja, det är typ om några dagar bara. Inte det?
Jag fattar inte när man ska så... Nu vet vi inte om det blir ett fullsatt Draken. Vi hoppas ju det.
Ja.
Och att Simon tvingas köpa en båt som han kommer att ha.
Han lovar så mycket. Han lovar ju bort en iPhone till sitt barn och en båt till sig själv. Ja.
Men har han köpt iPhonen till sitt barn?
Nej, han lyckas ju ta sig ur det. Vilket jag mitt liv inte kan förstå.
För jag tycker det är sånt himla härligt som vad heter hörn att måla in sig, att man blir liksom en viss sorts pappa hur han än gör.
Ja. Men jag förstår
han
inte.
Blir liksom den rik, han vad heter han, i Ebbe och Didrik som bara har allting. Han blir dens pappa, Mårtens pappa, eller så blir han ju typ Åsa Linderborgs pappa, eller ja. Liksom någon som man absolut inte kan lita på.
Ja, då blir han ju också Lindemars pappa.
Som bodis till middag.
Undrar om Simons son kommer skriva en lika kärleksfull pappaskildring som Åsen då gjorde.
Ja, precis. Men den hade väl ändå visst bett. Eller det var inte bara ett hyllningsporträtt av sin pappa.
Nej, det var det självklart inte.
Han kanske kommer skriva om hur kul han var och att det liksom var berg- och dalbarn hela tiden. Men man kunde ju absolut inte lita på att man fick en iPhone sen.
Nej, precis. Det blir lite sådär, vad heter hon? Kristina Lugn. Vet du det?
Aha.
Men det har, jag har dragit den 100 gånger, men när henne, de bor utanför, jag tror att det är på sommaren, utanför Visby. Och sen så går de jättelångt hela vägen in till Visby för att de ska gå på bio. Och så, ja. Och så går de fram till bion och då vänder pappan om och så säger han till sin dotter: idag ska jag lära dig vad besvikelse är. Och sen så går de hela vägen tillbaka. Att det är kanske lite mer sådana historier.
Ja, just det.
Ja. Så ganska, det... ganska härligt, men också fruktansvärt ohärligt.
Ja, men det är ju väldigt skönt det här att Simon har äldst barn. Att han blir ju som, det blir liksom pappornas motsvarighet till äldsta syskonet. Ja, att han går ju längst fram och liksom visar vägen.
Precis.
Och så behöver man inte göra precis samma misstag, behöver man inte göra om då. Så man kommer lite efteråt.
Men han blir också lite så här person som åker ut och står i aulan inför klasser och säger åt folk att inte börja med hårs. Till liksom där de absolut flesta inte hade en tanke på,
nej,
att börja med
vårt. Precis. Men Della Grande i alla fall, det finns fortfarande biljetter kvar som jag förstått det.
Ja, köp. För ni måste fylla. Vi kan inte tvinga någon att fylla den hos oss.
Nej, alltså det är ju väldigt... Det får ju aldrig bli det normala att man fyller Draken. Men det hade ju varit roligt att göra igen.
Ja, men jag tänkte också, vi kan inte tvinga folk.
Man får, vi kan inte tvinga folk att komma. Nej,
nej, vi får säga att det vore jättekul om ni kom. Det är bättre på att bli positiv än negativism.
Eller? Det kommer ju bli skojigt. Jag funderar, jag tycker också att vi är så, det är så sjukt. Det är en väldigt stor scen och man tänker, vi har ju inte börjat. Man börjar ju ändå förbereda det som ett vanligt program. Alltså att jag tror det är ganska unikt att man gör så. Det är en jättestor scen. Och så börjar man liksom dagarna innan. Men så jag har börjat lite bara för jag fick sån prestationsångest kring det här. Så jag tror jag kommer framföra 6 ursäkter under kvällen.
Oj.
Det kan jag locka med. Oj, det kanske är lockande.
Ja, det låter jätteintressant.
Jag kommer be om ursäkt 6 gånger. Och så får vi se vad som händer. Med det sagt, har det hänt någonting sen sist?
Min dotter, hon lärde sig att... vi lärde henne aldrig simma riktigt. Vi satte henne i simskola, men det fick aldrig någon effekt. Och sen sa vi åt varandra att vi skulle lära henne. Så gjorde väl det, men så plötsligt så lärde hon sig själv.
Oj, för att det var exakt min historia. Fram tills det sista plötsligt lärde hon sig själv.
Ja.
Okay. Jag blev tagen ur simskola.
Och sen av dina... Gud, vad är släkten Svensson? Att ni tar ur barnen i olika institutioner och så grejer.
Jag var jättenära att ta min dotter ur en antibiotikakur.
Ja, det var med.
Jag blev så arg.
Okej.
Och då blir inte ens jag arg längre.
Nej.
Är vi kanske bara... det är lätt att blanda ihop väldigt principfasta... så lojala människor med bara rena quitters. För min mamma hävdade ju bestämt att min simskollärare då, som jag hade i första klass, alltså när jag var kanske 5, 6, 7 år, att hon var fascist och att det var därför jag inte kunde gå. Så att det låter ju som en stark princip ligger i botten. Det kan vara att vi bara är quitters.
Jag fick inte börja i lagsport med min pappa, för han sa att lagsport var fascistiskt.
Aha, ja, det är det kanske på ett.
Det låter som någon så här liksom 68 människors liksom sätt att uttrycka sig bara.
Jag tror också om man tillåter en så vid definition av fascism, så kanske man också får acceptera att det finns, att liksom inte allt med fascism är dåligt.
Nej.
Att så här, en härlig laganda kan också vara liksom något att stå efter.
Men jo, och sen så gjorde de det, så var väldigt glada. Och en annan sån här grej som hon, vi vill att hon ska lära sig. Speciellt jag har tjatat mycket på det, att hon ska lära sig att cykla.
Ja, det är bra.
Ja, för hon är för stor nu att sitta bak på cykeln. Och det är så jävla praktiskt i Malmö att kunna cykla med dem, så man kan snabbt ta sig ner, så man inte behöver åka så mycket taxi eller krångla med dåliga busslinjer.
Nej, jag förstår detta.
Alltså jag har tjatat på det och pushat. Jag har inte på något sätt gjort något för att hon ska lära sig att cykla, men jag har tjatat på henne.
Äger hon en cykel?
Ja, det är hennes mor har köpt det.
Mm.
Och sen bara plötsligt, men även hon har liksom inte gjort någonting. Men gudskelov så tog alltså barnets liksom plastpappa eller styrfarsa eller vad heter tag i det och lärde henne cykla.
Skönt.
Ja. Jag funderar på att han ska ta allt som är lite tungrott.
Ja, alltså om han går med på det så har du ju en jättebra deal.
Ja, så tar jag det roliga.
Ja.
Men i alla fall, och så fick jag en bild och så hon lärde sig jättefort liksom, och det var hon var så duktig. Och jag var så glad, så glad. Men nu, vilken jävla dum idé det var att lära henne cykla.
Aha.
Det är ju fullkomligt livsfarligt. Alltså det är så livsfarligt så alltså jag har ökat chansen att hon ska råka ut för någonting med så här 2000% eller någonting.
Ja, det är ju farligt att cykla.
Ja, och de kan ju inte bromsa och de kan inte svänga.
Framförallt tror jag när man ska någonstans är det farligt.
Ja.
För då måste man vara bland andra som ska någonstans. Alltså på gator, trottoarer, cykelvägar.
Ja. Ja. Och hon är en fara för... Framförallt är hon en fara för sig själv. Men också för hundar, pensionärer, barn, mindre, kortare, tunnare vuxna människor.
Ja.
Och så, jag har cyklat med några gånger och det är ren och skär skräck. Det är bara fruktansvärt hela tiden.
Aha. Ja. Jag försöker föreställa mig min egen dotter på en cykel nu.
Lär dem aldrig cykla. Aldrig.
Nej.
Lär dem köra bil. Köra bil tror jag säkrare.
Tror du det?
Tror det.
Jag är ju rädd för att åka bil, men alla säger i och för sig att om man lär sig köra så är man mindre rädd för att åka också.
Jaha.
Men jag vet ju inte hur farligt. Jag tycker bil alltid används så här. Alltså det används så ofta som när jag skulle åka helikopter i somras.
Ja.
Då använder man ju alltid bil som index.
Ja, på och hur det är alltid farligt det är.
Just ja, det. På samma sätt med flygplan.
Att, just det.
Och liksom nästan allt som känns farligt, hoppa bungee jump, är säkert också mer safe än åka bil.
Ja.
Så lite, jag undrar lite hur farligt, för om det är jättefarligt att åka bil, då säger det kanske inte så mycket så här, men det är ju inte farligt att åka bil i alla fall att flyga helikopter.
Nej, det är det inte, ja.
Men å andra sidan, man vet, man har ju åkt en hel del bil och jag har nästan aldrig varit nära.
Nej, men kanske så är det egentligen superfarligt att åka bil.
Det skulle kunna vara rätt farligt.
Ja.
Men jag tror, ja, skitsam, det vet jag.
Positiva nyheter. Jag har slutat röka.
Oh,
för andra gången i mitt liv.
Det var det enklare den här gången när du bara behövde gå ner tre cigg om dagen?
Det var så superlätt. Det var så fruktansvärt lätt. Vet du hur jag slutade? Jag bara glömde bort det.
Ja,
jag bara glömde bort det... att jag rökade. Svårare var det inte.
Nej, du... Nej.
Jag bara glömde.
Tänk om du har sån jädra karaktär egentligen. Att det liksom inte... Nej, det är ju inte karaktär att glömma bort. Nej,
nej, för att jag har... För att nu kommer den dåliga nyheten. Att jag har tillat dit igen. Och nu har jag börjat åka taxi. Det började med att jag tog en taxi och sen så tog jag en till taxi och sen fan, så nu är jag i det här jävla träsket igen, alltså att jag bara åker taxi fram och tillbaka.
Men ska jag säga en sak?
Ja.
Ska du inte unna dig att åka taxi helt enkelt?
Jag kan inte åka så här mycket taxi. Alltså.
Men åker du man talar ju ibland om man ska bara röka de goda cigaretterna.
Jo, men
man ska inte stå i regnet så med en surkopp kaffe och röka dagens liksom, hundrade cigarett.
Nej.
Den är inte så god.
Nej. Men dagens men femte bara taxi. Åka...
den ska du inte heller åka. Hur kan du behöva vara på så många ställen? Det är det jag inte förstår.
Nej, det är konstigt. Men det ska jag. Jag ska vara på minst flera ställen varje dag.
Ja.
Speciellt med barnet. Ah, ja, skitsamma. Men jag skäms jävla mycket för det. För sen skäms jag för det, för att jag har redan skickat skryt-sms till min revisor om att jag har slutat åka taxi.
Ja.
Och då får jag alltid så himla mycket beröm.
Känns det bra att få det berömmet? Eller känns det som att få ett sånt beröm att du har ätit upp all din mat?
Ja, alltså jag tror att de flesta skulle tycka att det var så, precis som du säger. Men jag skickar ju sån där sms till min revisor lite då och då. Jag skickar så här: nu har jag betalat hyran. Och då får jag tillbaka svar som: men herregud, du kan ju inte smsa mig sådana fantastiska nyheter när jag står upp. Då, alltså det är verkligen den nivån. Herregud. Men
jag hör ju att du inte har min revisor.
Nej.
Han är mycket mer fötterna på jorden på ett helt annat sätt. Ja. Det hör jag.
Va? Har du gått upp och tvättat dig? Klockan är bara 10:30. Sådana saker. Så det är det med mig. Vad har hänt dig sen sist?
Ja, men dels så hörde jag så här av, förlåt, nu tappade jag telefonen. Jag hörde av Simon idag. Ja. Att vi har passerat den är inte magisk alls den gränsen. Men vi har 4000 prenumeranter nu.
Nej, vad
på
kul.
Denna pappa.
Och Delarte.
Visst är det kul?
Jätteroligt.
Och Delarte. Det är jätteroligt. Och det roliga är ju att det inte är Patreon. Så då får man skryta, va?
Ja, då får man skryta.
För jag tror Patreon bygger så på, åh snälla hjälp mig, gör det här möjligt, vi är så fattiga. Allt det där, va? För då kan man inte skryta med att man fått in mycket på Patreon.
Nej.
Men det här är ju något helt... Nu är det mer så att, hör ni det är 4000. Man är inget freak om man signar upp på
Nej,
hela pappa.
Det
och så tänkte jag det att nu då, vi har ju också Della Sport är sponsrad.
Ja.
Vi har ju den här enorma framgången. Jag har bara känt det. Tänk, jag skulle ju kunna göra bara Della Sport nu. Eller Della Mond, liksom. Della poddar.
Ja, för att
det skulle kunna vara allt vi gör egentligen.
Du har ju shamat oss lite för att vi gör så många påhugg. som du kallar det.
Ja, ja just det.
Dina påhugg består ju mest av att du ska skriva 3 böcker som du, som du börjar skriva så här mellan 12 och 0 och 4 0, 0 på natten. För det är bara då du hinner.
Ja, för jag har inte mina barn på dagis.
Nej, din sinnessjuka, vad heter det, energi på något sätt.
Jag vet, men jag bara tänkte det, vad lock. Vilket annat liv det skulle kunna vara. För jag tänkte redan här, för nu har min dotter då varit sjuk.
Ja.
Innan jag hann ta henne ur dagis så hann hon ju bli smittad. Och jag vet inte om det var dagis hon blev smittad på. Men hon har haft feber i 2 veckor nu.
Ja.
Det har varit så himla, himla mycket med det. Och jag håller på att skriva färdigt sista delen av mina böcker då. Sen har jag också skrivit och börjat spela in min nya humorserie The Pine and the Elk.
Mm. The Pine och sen and the Elk.
Ja, den ska heta så.
Ja, bra titel.
Snyggt, va? Ja. Ja, tack. Ja. Och sen har då min fru börjat ha sin podd på, alltså Della Q.
Ja.
Den ligger liksom på Perfect Day Media nu.
Ja.
Så då ingår det, jag har inte sett några så här spons, inga checkar har kommit ännu.
Nej.
Men däremot får de liksom gå på salong hur mycket de vill.
Ja, just det.
Det här, så att min fru har ju blivit väldigt frånvarande. Igår var det naglarna. Idag var det ögonfransarna som skulle in och böjas. Jag är liksom någon sorts nagelänkling här hemma med 2 sjuka barn. Så då har ändå tankarna kommit till mig så här att tänk om man bara skulle göra Della. Vilken grej det hade varit.
Ja, för det kanske också gör det. För jag tycker också att jag gör så himla mycket små grejer hela tiden. Och så blir det som att ingenting är bra.
Nej,
jag det är konstigt, jag sa, om jag har ett heltidsjobb. Ska jag inte bara ägna mig åt mitt heltidsjobb då?
Ja, precis, som dessutom inte kräver några så här extra knäck igen. Nej. För jag kände det när jag satt och försökte få kontakt med Bondenbar.
Mm.
Som har så... De är inte lätta att få kontakt. Det är inte lätt att planera upp. Då skulle jag planera upp 3 veckor våren 2019.
Mm.
Det är svårt att göra med dem när de knappt svarar på mejl.
Yeah.
Då kände jag så här, tänk, jag skulle också bara kunna sitta hemma och spela in poddar och ha det nästan lika bra.
Ja, yeah. Inte behöva ringa Bondenbar.
Men det kanske, tänk om det skulle vara liksom det sämsta som skulle hända oss, att vi blev självförsörjande, eller vi är ju självförsörjande på Della nu.
Yeah.
Tänk att då blir det ju inget The Pine and the Elk. Då blir det inget du åker till Uppsala och giggar för studenter.
Nej, vi sitter bara och jobbar i redaktionellt.
Det kanske inte alls hade passat. Ja, jag vet inte.
Ska vi inte prova? Men igen... Ska vi inte ta en Della Monde-månad?
Men vi bara gör det.
Bara gör det. Så ser vi hur det påverkar kvaliteten på Della Monde, ja, och vår livskvalitet.
Kan vi vänta tills min boktrilogi, min tv-serie och min föreställning är klar?
Ja, kan vi
göra? Vi göra detta i april 2019?
Okay.
Så har vi den stora Della-månaden.
Ja.
Gud vad jag längtar efter den stora Della. Ja. Jag ska aldrig mer reta er för att ni tar påhugg.
Nej, bra.
Men då ska också mina barn vara friska, ja, under Della-månaden.
Oj, vilken bra månad det kommer bli. Det kommer de vara. Det är ingen sjuk i april. Jo, eller... Nej.
Jag kommer inte liksom dra hem så mycket smittor och sånt om jag bara ska sitta hemma och göra
det. Nej, alltså det är väl så man överlevde pesten, att sitta hemma.
Att man var hemma, ja.
De som jobbade redaktionellt under medeltiden, de klarade sig liksom.
Ja, om de aldrig hade besök heller då, men nej, hade man kanske inte på pestens tid så mycket. Ja, men det är väl det som hänt då, stora framgångar som fött en liten oro också. Tänk om det bara blir Della i framtiden.
Mm.
Eller så är det det bästa. Vi får se under Della-månaden. Nu är det väl dags för det här.
Vi ser. Della Sport. Jo, vi ska tala om stokanfallaren Saido Berahino.
Aha.
Heter han. Han har haft ett jävla år. Faktiskt.
Ett jävla dåligt år. Eller...
Det beror på lite hur man ser det. I september så gjorde han debut som landslagsspelare för Burundi. Och han är 25 år då. Och han fick en jävla kanondebut. Han gjorde mål i matchen mot Gabon som då slutade 1-1.
Ja,
det var en obeskrivlig, det var det var en obeskrivlig känsla för att göra mål för mitt land, eller Berahino efter matchen då, enligt BBC. Sen, förstår du, den 30 maj, då blir han pappa för första gången. Med sin fästmö Stefania Cristoforo. Som jag faktiskt googlade.
Ja, nu vet jag vilken nyhet det här är. Det här är mycket intressant. Det här är mycket intressant.
Jag googlade faktiskt henne.
Mm-hmm. Var hon känd?
Nej, det var framförallt var hon väldigt, väldigt vacker.
Ja.
Ja.
I Della Q hörde jag, där pratade de om så här fotbollsfruar. De hade hört så här inside-rykte om att alla fotbollsfruar har, alla idrottsfruar har liksom lagt många, många år på att komma dit de kommit.
Jaha, man går liksom
det, det är alltid strategi liksom, att hur man hittar en idrottskille.
Jaha, det finns
för sen sådana. Är livet liksom klart på något sätt. Det är som att kanske istället för att utbilda sig till läkare.
Ja, ja.
Man kan lägga 5 år på att försöka hitta en fotbollskille.
Ja, precis. Ja, det är tuffa 5 år. Men sen är,
ja,
är
men
det
sen
klart.
Har man sitt på det torra.
Ja, men vad härligt. Då ska jag tillägga att det är hans tidigare fästmö. För mindre än 2 månader senare så blir han pappa för andra gången. Tillsammans med den amerikanska modellen Chelsea Lovelace, som jag tror är taget namn. Som födde, och så då, och en liten dotter föds. Jag googlar henne också. Hon är sån där, hon är en utvikningsbrud, ser ut som.
Okay, ja, och det är hans nuvarande flickvän, fästmö.
Det är det. Det är det. Nu så kommer då, precis mitt emellan de här födelserna då, så har en tredje kvinna fött ett barn då, som hon hävdar är hans. Och han nekar ju bestämt att det skulle vara det. Jag gissar att han säger att rent statistiskt sett kan inte vara möjligt att jag är pappa för tredje gången på 1 år. Vad då liksom de anklagade påstår att eftersom du strösslar ungar ur dig så är statistiskt möjligt att du absolut skulle ha gjort det.
Han verkar ju fertil.
Han måste ju vara så fruktansvärt fertil. Ja. Den här mannen.
Men, alternativt göra många försök.
Ja, precis. Men gud, alltså, nu har han verkligen, han kan ju inte så här våga svara i telefonen längre.
Nej.
För att för rädsla var att det ska liksom vara någon ny unge på gång.
För nu kan det ju komma ett sånt rykte att man kan alltid ringa. Man kan chansa.
Ja,
att han till slut hamnar i ett läge där han skickar papper då. Jag skickar något till jul.
Precis, att domstolen så här bestämmer att han är juridisk far bara för att det rent troligtvis är så.
Han är far tills motsatsen är bevisad.
Ja, precis. Men alltså, nu har han ställt till det.
Mm.
Hur ska han fixa det här?
Ja, precis. Är detta också, jag funderar på vilken liksom typ av problem det här är. Det ändå så att han kan få liksom gliringar när han kommer tillbaks till Stoke. Heter de Stroke?
Nej, de heter Stoke heter de.
Stoke heter de.
Jag tror inte riktigt att han det var väl precis då för att det är under 1 år. Jag har en känsla av att det är många där som skulle kasta sten i glashus.
Jo, ja, fast han har ju ändå det största glashuset väl.
Ja.
Men jag menar så här, för det har ju ändå, det är ju ändå något lite komiskt med det.
Ja.
Men samtidigt är det ju också 3 familjetragedier. Det kan ju, man vet inte, är det känsligt eller är det lite busigt?
Ja, men det är just det som jag, det skulle ju absolut kunna vara en sitcom.
Ja.
Alltså det här är liksom, det här, om man skulle kunna sjunga den här artikeln så är det inledningen på en bra sitcom liksom.
Ja, precis. Ja.
Och så man ser då hur han bollar sina 3 barn hämta och lämna, samtidigt har borta match mot Wigan och så 3 superarga kvinnor som kommer in då och då.
Precis, och det är verkligen barn i samma ålder. De kan inte riktigt ta hand om varandra och sånt där, utan det är...
Det är också en bo i USA, men då får vi flytta in allihop till en sån här kollektivt boende eller någonting. Man skulle också kunna tänka sig att det är typ en grannkvinna som hela tiden kommer och raggar på honom. Så man gör allt då för att inte trilla dit igen. Och så precis när de ska hångla så kommer ett av barnen: pappa, sluta! Och så bara... Något sånt.
Ja, man ser det framför sig.
Ja, men det är verkligen tragiskt och samtidigt superbusigt.
Ja.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Alltså det är kul. Fan vad roligt när han berättar det här för sina lagkompisar.
Ja, eller han vet ju nu, eftersom vi vet det,
ja.
Så vet ju de.
Ja.
Vi vet att de vet, och han vet att de vet.
Han sitter och är ledsen.
Vet att han vet att de vet. Men vad säger man första träningen?
Ja. Grattis! Till... Han är 25 år också.
Ja, och han... Alltså, inget av det du berättat har ju skrikit att han är familjeman riktigt.
Nej, det kan jag inte påstå.
Det är parodiskt att just han har så många familjer nu.
Jag har berättat den här, men jag känner en person som på sätt har ingångar till skäggmannalaget. Känner du till dem?
Mm.
De var så här stora på 70-talet, svensk.
Just det.
Jag har säkert dragit det här 100 gånger.
Men... Lite så här kanske folkmusik.
Ja, precis. Och där, då var det en kvinna som beslöt sig att hon skulle ha barn med alla 7 personer i skäggmannalaget. Och det fixade hon. Och så fanns det någon som, jag glömde bort vad han heter, men det var den mest legendariska liksom, horbocken i hela liksom, folkmusik-Sverige. En kvinna blev ihop med honom och så sa hon så här: jag vet att du inte kan hålla kuken i styr, gör mig bara en tjänst, ligg inte med min syster. Varpå han självklart då låg med hennes syster. Och så då skaffade han barn med båda de två systrarna.
Oj.
Ja. Så att,
oj.
Där hade Saido passat in. Där hade ingen skrattat.
Om man kunde spela dragspel såklart.
Ja, men...
Men det kan han säkert. Men oj, men lyckades hon med alla 7?
Ja.
Oj, tänk om hon hade snubblat på mållinjen där.
Ja,
att ha
pinsamt det var.
6 barn med 6 olika. Och så är liksom han som spelar nävelur.
Ja.
Lyckas hon inte.
Nej.
Snärja.
Ja, det var det.
Ja, intressant. Du, Stefan Holm och Patrik Sjöberg.
Mm.
Där har du ju en riktig långkörare. Inte i höjdhopp, för de har nästan aldrig tävlat mot varandra.
Nej.
Men kanske, men som medialt gnabbande är det ju en långkörare. Mm. Det handlar ju då alltså om Sveriges 2 största höjdhoppare och vem som egentligen är bäst.
Och 2 olika personligheter på något sätt. Eller...
Väldigt olika personligheter har man, känns det ju som i alla fall.
Ja. Det ena hoppar över Lego, den andra skriver debattartiklar.
Och precis, och fästar. Tycker inte det gör så mycket att han har inte hoppat. Det är väl länge sedan Patrik Sjöberg hoppade högt.
Ja.
Eller över Lego har han inte ens försökt hoppa. Men eftersom det då är en sport, höjdhopp, som handlar om att hoppa högst, så anser de flesta, och kanske det allra mest Patrik Sjöberg, att det är Patrik Sjöberg som är den största höjdhopparen.
Just det.
eftersom han har då hoppat allra, allra högst, även om det är en gång.
Alltså, vet du vad, det är så irriterande, för att det där, jag kan inte låta bli tycka att det är på något sätt är, alltså han har ju rätt i det, men jag kan inte låta bli tycka att egentligen han som är liksom Stefan Holm konstig. Alltså,
ja,
för att det är Stefan Holm som har vunnit allt väl.
Ja,
men jag hoppar precis, högre. Jag vet.
Det är ju lika mycket Patrik Sjöberg som kommer dragandes med sitt hopp från 1987 som det är, de har ju bara olika stilar, att han har liksom, det är som att han har bara turkronan.
Ja, men det,
och man, Stefan Holm har hela pengabingen.
Ja, men liksom han borde ju, vet du det, istället då för att försöka kontra med att han har hoppat flest gånger. Mm. Så skulle han väl bara dingla den där OS-guldmedaljen framför?
Ja, precis. Men på något sätt så har de... Det har blivit så att det har blivit vem som hoppar... Eller det är väl att Patrik Sjöberg alltid gör det till en tävling om vem som hoppat högst.
Ja.
Och då spelar det ingen roll att Stefan Holm har hoppat högt många, många
gånger. Nej, det är ju jätte... Det, och det förstår jag. Det håller jag med om.
Att han hoppat högre i förhållande till sin längd. Nej. Har ju bara på Patrik Sjöberg gjort sig rolig. Det är bara att han har berättat att han är kort. Och att han hoppat högre i olika åldrar. Det verkar inte Sjöberg bry sig om.
Nej, på flest kontinenter.
Över då olika sorters ribbor. Mm. Exempelvis Lego. Ja. Då. Det är inget som biter riktigt på att Sjöberg faktiskt gjort det högsta hoppet.
Nej.
Men känslan har ju också varit länge att Sjöberg inte bara vunnit själva tävlingen i höjdhopp, utan att han också vunnit själva munhuggningen.
Ja.
Alltså varje gång det blivit ordkrig har Sjöberg framstått som cool och dräpande i repliken och Holm har framstått som en tönt och kalenderbitare som försöker liksom räkna ut och argumentera istället för att bara visa och hoppa högst. Det här är då historien, och nu är det bråk mellan dem igen. Bokbråket har det kallats i media.
Jaha, de har gett ut varsin bok, eller?
De har gett ut varsin bok. Och jag tar upp det här inte för att det är intressant just deras bråk, utan för att jag kände att nu kom det till en vändpunkt.
Jaha,
det var lite som att se Zlatan göra en sån här riktig osoft...
Så här, reklamfilm?
Ja, eller karatespark i ansiktet på någon yngre lagkompis. Eller så där. Ja. Man såg så här, just det, du är ju en röd. Ja, det är det som är grejen. För tidigare, jag får säga att jag har skrattat gott och kanske till och med citerat Sjöbergs nedlåtande kommentarer.
Ja.
När han sa att Stefan Holm skulle börja jobba på cirkus för han kunde hoppa så högt i förhållande till sin längd och sådär.
Men han är bra på det. Han gjorde det mot Sven Nylander också när man åkte dit för koks. Och Sven Nylander gick ut och sa att det var första gången han hade tagit koks. Och Sjöberg sa att i så fall har varit med de 10 senaste gångerna. 10 första gångerna.
Sven Nylander.
Ja.
Inte Simons chef. Eller? Sen tyckte Sven Nylander att the show that goes wrong var det roligaste han sett. Han tyckte allt var roligt den kväll. Nej, jag skojar. Det jag skulle säga var så här att det här bokbråket, det jag upplever med det är att det tvingar båda höjd, eller före detta höjdhopparna ut sina mest extrema situationer.
Mm.
Positioner. Och då vinner plötsligt Holm, känner jag. Eller han kanske inte vinner, men jag tycker inte Sjöberg kommer åt honom. För det är då, dels är det då en bok som Stefan Holm har skrivit.
Ja.
Jag ska säga att den är 100% Stefan Holm. Den bygger på att Stefan Holm har byggt 21 klassiska svenska idrottsögonblick i Lego.
Nej, men...
Som sen då fotats av och sen han skrivit om de här ögonblicken.
Jaha.
Det är 100% Stefan Holm att göra så här. Att det är liksom helt självklart att Stefan Holm i vuxen ålder bygger med Lego. Så jag förstår att det har han också ett Legorum.
Tänk att liksom, ha ett sånt barnsinne, men samtidigt inte vara så kul. Eller,
men jag såg det här legorummet, det var inte så, alltså det var väldigt kliniskt. Det var stora, stora backar med färgsorterat Lego.
Mm.
Så att det,
han är ju sponsrad av Lego på något sätt.
Man hade kunnat hoppas det, men... I en Expressen-artikel från 2017 berättar Holm om sin okända, men ändå då mycket förväntade passion. Mm. Det stod så här. Sin första legosats fick han var i 2-årsåldern. Det är ju inget konstigt det här. Och när han blev 4-5 år gammal tog hans passion fart på allvar. Där kan ju jag känna igen. Jag kallade det inte passion. Jag tyckte bara det var kul när jag var... Men när höjdhoppskarriären började ta fart i tonåren så glömde han bort sin tidigare passion.
Ja. Alltså...
Det är inte säkert att det bara... Att hade han inte hittat höjdhoppningen... Att han då skulle ha fortsatt bygga med Lego. För det är ändå länge att hålla på upp i tonåren.
Vad många är som jag när det kommer till att sluta röka. De bara glömmer det.
Vänta nu, brukar inte jag. Det var först vid OS 2004 som han återigen tog upp klossarna, skriver Expressen. Han kom nu på idén att bygga OS-loggan i Lego. Mm. Ett bygge som han numera har på väggen.
Förlåt. När kom han på det igen?
2004 kom han på att vänta lite. Jag har ju allt det här färgsorterade Lego. Så jag kan ju bygga OS-loggan i Lego.
Det är ju fan OS i år.
Och då men också att han blev så nöjd så han satte upp den på väggen.
Ja.
Tillsammans med sonen Melvin har han byggt en hel stad.
Aha.
Han berättar också att Melvin, som då kommit upp i tidiga tonåren, börjar tröttna lite på det. Men i staden finns bland annat en fungerande järnväg, en raketavfyringsbas och bilar. Jag kan inte sjunga, spela instrument eller rita, men Lego kan även jag skapa något, säger Stefan Holm.
Fast det är inget bra liksom. Man blir inte gitarrkille på det liksom. Alltså.
Jag tycker också han skojar om att han är lite fyrkantig som legobitarna, men det är också lite fyrkantigt att bygga OS-loggan och en stad.
Men också att folk irriterar sig på Holm för att han är runt lägerelden utan att någon har bett honom tar upp sina färgsorterade legobitar och bygger en brasa av det.
Ja, nu har han i alla fall byggt 21 stycken klassiska svenska idrottsögonblick i Lego och släppt boken Svenska sportbitar. Samtidigt som Patrik Sjöberg är aktuell med en ny bok som är kanske 100% Patrik Sjöberg.
Mm.
Den heter Hur svaghet kan bli styrka.
Mm.
I den tar Sjöberg upp sina funderingar kring olika händelser i sitt liv. Och sen får psykologen Rebecca Malm analysera hans tankar utifrån ett psykologperspektiv.
Jaha.
I boken berättar han hur övergreppen från tränaren Viljo Nusainen, ja Viljo brukar man väl bara säga, påverkat hans personlighet på flera sätt. Flera gånger återkommer han till svårigheten att hantera kärleksrelationer. Jag tycker det låter som en helt annan sorts bok än Stefan Holms legobok.
Jag tror inte att de står bredvid varandra ens. jag tror aldrig man står i valet och kvalet vilken man ska ta. Jag tror att du redan du går in i affären har bestämt dig för om det blir Lego eller våldtäktsminnan.
Jag tycker det skulle vara, ibland klagar man ju, serietecknare så här kan ju klaga ibland på att det blir sådana samrecensioner.
Ja.
De tycker att det är faktiskt, att man vill inte se en samrecension här.
Nej, det vill inte jag heller. Och om det blir en samrecension så hoppas jag att recensenten först recenserar Stefan Holms bok.
Precis. Och i Stefan Holms bok så finns då Patrik Sjöberg med.
Ja.
Avbildad i Lego när han slår världsrekordet på Stockholms stad.
Det var väl en fin gest.
Ja, Stefan Holm säger, för mig var det givet att ta med den händelsen. Mm. Det var det som fick mig att börja hoppa höjd.
Mm.
Och han skickade ett exemplar till Sjöberg som meddelar att han inte kommer läsa boken.
Men skulle jag tänka sig att bläddra lite i den?
Nej, han kommer inte öppna den. Istället, han blir förvånad när han hör att han figurerar i boken.
Uh-huh.
Och säger, va? Det visste jag inte. Det har jag inte gett något medgivande om att jag ska vara. Då känner jag det här 100% Patrik Sjöberg är inte så smickrande som 100% Stefan Holm.
Nej, verkligen inte.
Det är 100% Stefan Holm att bygga Patrik Sjöberg i Lego.
Ja.
Och det är 100% Sjöberg att kräva att Stefan Holm ansöker om hans medgivande. Och då tycker jag ändå att det svänger lite åt Holms håll.
Det kan jag verkligen, om man inte ens kan bjuda på att man har varit den största inspirationen för någon.
Nej. Patrik Sjöberg är också övertygad om vilken bok som är bäst av de båda exemplarna. Och där tycker jag han verkligen pushade. För han vet att det här inte alls är samma sorts bok. Han säger, jag tror allmänintresset är lite högre för min bok. Jag vet inte fan hur många i vuxen ålder som håller på med Lego och varför man gör det. Det är kanske det boken ska handla om. Varför bygger du med Lego, Stefan? Och det här tycker jag inte är till Sjöbergs fördel. Att det är intressant att när de går mot sina extremer, blir 100% Sjöberg, 100% Holm, så är det inte lika uppenbart att det är Sjöberg som vinner. Så då tänkte jag att kanske är den här Lego-boken Holms smartaste drag. För att han liksom tvingar Sjöberg att bli 100% Sjöberg.
Ja.
Och att han vet att det är inte till Sjöbergs fördel. För att han är inte jättecharmig när han inte kan liksom... Han sa också, de frågade, kommer du skicka din bok till Stefan Holm nu?
Ja.
Verkligen inte. Skulle aldrig slösa ett exemplar på honom. Det är liksom bara så här, men har han gjort dig något, Patrik? Får liksom ingen svensk hoppa höjd efter Patrik Sjöberg utan att liksom bli Patrik Sjöbergs fiende?
Han borde, jag tycker det var intressant om han i den här boken tog upp sitt bråk med Stefan Holm och låta den här psykologen få analysera det.
Det skulle vara intressant.
Ja, det har varit hjälpligt också för...
Men det kanske är en bok som inte Patrik Sjöberg ska skriva, utan att en psykolog... För nu all data finns väl redan ute eftersom bråket har hållit på sen alltid. Att en psykolog borde verkligen analysera varför tycker Patrik Sjöberg så himla illa om Stefan Holm.
Kan vi inte googla ihop lite artiklar och skicka det till en psykolog? Den får 1000 spänn, får vi se vad den säger.
För jag fattar liksom att Patrik Sjöberg tycker Stefan Holm är en tönt.
Ja.
Men han måste väl ändå... han måste väl ändå kunna erkänna att det finns töntar.
Ja, det är också en tönt som man vet ser upp till den. Alltså, de gånger som han håller på och kanske petat lite på Sjöberg, det är en person som vill ha uppmärksamhet.
Ja.
Ja.
Ja, precis. Jag tycker, nu är jag nog Team Holm.
Ja, jag är 100% Holm nu. Jag ska gå och köpa den här boken. Jag ska stå högt och välja.
Det kanske blir en recension i Del Arte.
Ja, jag ska stå högt talandes högt ska jag stå i bokhandeln. Velandes mellan dessa två böcker. Och sen till slut komma fram att det är så mycket roligare med Lego än gamla våldtäktsminnen.
Du lyssnar på Della Sport.
Det här är väldigt kort. Malmö-profilens tuffa val. Sluta eller hamna i rullstol. Som 21-åring fick Viktor Stråle ett tufft besked av läkaren. Sluta spela hockey eller hamna i rullstol. Som 28-åring.
Det är tufft, ja.
Ja, den är tuff.
Det är tufft, vad ska man säga? Det är hårt att höra, men det är väl inte ett svårt val?
Nej, det är tufft att höra, men det är ett jättelätt. Jättelätt val. Men jag tänkte på, var det inte du som snackade om han som hade, var det Zetterberg som klarade av liksom ett normalt liv, hur tungt och slitsamt det än, men stod bara inte ut med att bli liksom söndertacklad hela tiden.
Nej, precis, i medelåldern.
Ja, ja, precis.
Nej, precis. Det så är det. Men det lät ju fruktansvärt jobbigt också att vara så unga och få höra det här.
Ja, jag undrar om han ändå hade så här, att han ändå hade lite svårt att liksom att de precis som en människa som du sitter och röker när de till och med har så här tagit bort struphuvudet, som sitter och röker ur det lilla hålet i halsen.
Just att det, jag förstår vad du menar, men man får, om någon hade sagt så här, någon läkare, du måste sluta göra podd annars du kommer tappa rösten. Du kommer inte ha någon, du kommer inte kunna prata resten av ditt liv. Det hade ju ändå...
Lite podd. Eller?
Ja, kanske lite podd hade man ändå gjort. Men man hade kanske inte åkt in till AMK morgon kanske och snackat bort 2 timmar.
Nej, det hade
man
inte
verkligen valt sina poddar.
Jag undrar...
Inget fel på AMK morgon, men man hade fått välja väldigt... noggrant.
Jag tror när Viktor Stråle fick det här beskedet av läkarna, sa sluta spela hockey eller hamna i rullstol, så tror jag han sa så här: sluta spela hockey, då hamnar jag hellre i rullstol. Ja, på läkaren sa, ja, men just det, exakt det alltså. Sen sa han också så här, ja, sån, men jag bara undrar om de folk var tvungna att och få någon att sluta. Alltså att säga typ att de släpper inte in någon på isen helt enkelt. Du hamnar ju i rullstol.
Ja, ja, det är alltså, om han ändå försöker så tycker jag att någon har ett ansvar att stoppa honom.
Ja, det måste.
Men jag fattar inte, hur skulle han kunna vara så bra fram tills punkten där han hamnar i rullstol? Att han kan spela på elit, att det är det, antingen elitnivå, ja, eller rullstol.
Ja, precis.
För han måste ju också vara lite i en övergångsfas mellan elitseriehockey och rullstol.
Exakt. Och jag undrar också så här, vad är det som gör att han ska hamna i rullstol? Ja. Men vad är det som gör, vad är det, har han, går hans ben väldigt lätt av? Eller är det ryggen då? Eller är det hjärnan? Vad är det som gör att han hamnar just i rullstol?
Har han någon sjukdom?
Ja, men då spelar det ingen roll om man spelar hockey. Om han har rullstolssjukdomen.
Det är omöjligt att veta detta. Vi har för lite information.
Ja, det går inte att läsa mer, för det var bakom betalvägg. Men det står också så här. Som 28-åringen, sportchef och huvudtränare för hockeyallsvenskan Panten.
Aha.
Jag ser det som en styrka att jag fått gå den hårda vägen.
Hårda vägen? Alltså...
Ja, men vilket för hård väg. Han är fan 28 bast och sportchef och huvudtränare. Var det då att han var tvungen att göra det här valet då? Världens lättaste val. Att sluta spela hockey eller hamna i rullstol.
Ja, alltså nu fattar jag att det var när han var 21 år, ja, som detta hände.
Ja, precis.
Och idag, och han lydde såklart doktorns ordination. Eller sitter han i rullstol idag? Men kan sköta sitt jobb som sportchef.
Ja, det är väl egentligen bara om man faktiskt valde hamna i rullstol som man hade gått den hårda vägen.
Ja, nu valde han väl den lätta vägen att bara sluta, ja, och ta ett glassigt jobb inom det han älskar.
Skrika till fascism i ishockey. Och kvitta. Ja, men då...
Men det känns ju väldigt hårt att säga det till en som fått den,
ja,
diagnosen.
Jävla fegisval.
Ja, men av de två valen var det ju verkligen den modiga valet hade ju varit att fortsätta spela ishockey.
Ja. Och men då hade han ju verkligen gått den hårda vägen. Och då är det ju också, ja, ett tal han kan hålla liksom när de ligger under inför tredje perioden.
Men var det
att jag brinner för det här. Jag, ja, älskar det här. Jag valde rullstol. och ni bara går omkring och liksom gör ingenting på isen. Jag gick den hårda vägen.
Precis, var det inte...
Jag kan inte gå!
Björli?
Ni vet att ni är tvungna att bära mig upp för trapporna. Det är för att jag gjorde det
nu
valet.
Nu, ja, tycker väl folk att han inte... Nej, precis. Men för Jussi Björlings pappa tror jag tvingade Jussi Björling och hans syskon att så här, läkaren sa att pojken måste ligga i gipsvagga. Mm. Annars kommer han liksom ha en sned rygg, ja, han kommer ha ont hela sitt liv. Ja. Han kommer kanske inte kunna stå upp.
Nej.
Och pappan sa att synd, för vi ska ut på turné, ja, nu. Han bara sjunga allihop.
Världens lättaste val.
Jussi Björling fick ju gå då den långa vägen. Men så blev han också väldigt bra.
Ja, han blev ju det. Och han hade varit bra, Viktor. Om man, Viktor Stråle. Om man bara hade tuffat till sig lite.
Ja, oh, men därmed inte sagt att det inte var ett fruktansvärt val han ställdes,
jo,
inför.
Jo, jättehemskt val, självklart.
Det är ju det som gör det förståeligt, att han verkligen valde the easy way out.
Ja, för mig så hade det varit mycket lättare val.
Ja.
För att jag bryr mig inte så mycket om hockey.
Men det är ju, så kan man ju alltid, om någon säger så här, du får välja vilket av dina barn jag ska spara, eller så tar jag båda.
Ja. Ja, precis.
Det lätta valet är ju ändå att välja ett av barnen, ja, även om det är väldigt svårt.
Ja, precis. Så... ja, man har gett...
Men man kan ju inte säga efteråt att jag är glad att jag tog, nej, gjorde det svåra valet.
Nej, då... ja, jag lät dem båda dö. Det var... Jag är lite tuff på det sättet. Men jag ska inte hålla på att dra allting i sådär, men lite också som du tog upp med Zetterberg, att det var ju precis lite, alltså det är konstigt det, och inte konstigt. Självklart så ska inte han bli tacklad sådär hela tiden. Men det känns också som att det kan ju inte bara vara just hockey då som är, alltså han får ju inte börja med det mycket som Viktor Stråle egentligen inte borde hålla på med då. Eller?
Allt som liknar hockey i väsentligt går väl bort.
Ja.
Han kan inte börja spela innebandy eller...
Så här radiobilar tror inte jag är bra heller.
Nej, han kanske får ett mer stillsamt liv då.
Just det. Ja, det låter rimligt. Ja. Jag hade det.
Ja, det var det vi hade i dagens, eller veckans Della Sport. Vi påminner väl om Della Grande då,
ja.
Som är... Nu på tisdag, den 2 oktober, biljetter hittar man på underproduktion.se. Så fyller vi draken nu och ses i Göteborg.
Ja, ha det bra.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.